Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion här med en mycket trevlig kille. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Och vad heter killen?
Gösta Sjögren.
Kallar ni er för killar eller kisar, grabbar när du var ung? Vad sa ni för ord?
Grabbar tror jag var det nog.
Ja.
Kisar var nog lite senare. Man kom och pratade om söderkisar. Och
ja, och Gösta Sjögren, du är en man som om 2 år fyller väldigt jämnt.
Ja, jag ska bli 100 i bästa fall.
Ja, vet. Det är det som är så trevligt att ha någon som har varit med länge. Och vi gjorde, du och jag, ett program i november. Så att nu kan man faktiskt läsa i lokaltidningen om dig. Där det står att du och jag pratar om tvätterier.
Ja, det stämmer.
Och när jag skulle liksom leta fram lite bilder på tvätterier. Dina föräldrar som hette Anna och Erik Sjögren, va?
Ja.
De hade ett tvätteri, vad kallades det?
Vikensbergs tvättinrättning.
Ja, och då sökte jag på det. Och då hittade jag jättefina bilder på hela familjen Sjögren när de badar. Ja. Och dessutom är det en bild från 1926, när du föddes.
Mm.
Då ser man en bil. Och så står det så här, lägg märke till luckorna som släpper in luft till torkladans övervåning. Då får man se torkladan där.
Mm. Mm.
Och sen är det en väldigt fin bild. Tvätterifamiljen Sjögren tar ett bad, står det. Ja. Så vad fina bilder, ni som vill titta på det kan gå in. Och jag tänkte bara läsa upp där, för att man säger vi lyxmänniskor idag. Vi förstår ju inte hur det var förr. Så det står så här bara som på den här sidan som Stockholms läns museer har lagt ut. Står det så här. När industrialiseringen kom till Stockholm blev det så smutsigt i stan att det blev svårt att tvätta kläder. Anledningen var att kol och koks användes både för att värma hus och driva fabriker. Röken smutsade in i luften och vattnet. De som hade råd skickade då istället sina kläder till tvätteri ute på landet. För bönderna i Tyresö blev tvätt ett bra sätt att tjäna extra pengar. I början var det torpare och bönder som hämtade rika stadsbors smutsiga lakan och kläder och tvättade dem i till exempel Dreviken, Gudeån eller någon annanstans där vattnet var rent. I början av 1900-talet utvecklades tvätterierna till företag och mer avancerade maskiner och utrustning. Sen kan man då läsa speciellt om Vikensbergs tvätteri.
Mm.
Och det var det vi pratade om förra gången.
Ja.
Men då har vi inte pratat om någonting annat, eller hur, Gösta?
Nej. Det finns ju mycket annat att prata om.
Ja, och jag försökte fråga dig var du höll hus som ung och frågade dig om du var på Södergården.
Ja, det stämmer väl.
För Södergården fanns?
Jag var både på Södergården och Svallingsborg, men vi gjorde så mycket annat och det har aldrig kommit fram.
Nej, det var det vi ska prata om nu. Du höll inte bara på med tvätteriet och fikade. Och du höll på med massa idrott.
Ja, jag försökte väl med allting, men jag var inte framgångsrik i varken det ena eller det andra. Men jag ville vara med överallt.
Ja, och var inte det så? Det var det man sysslade med som grabb, va? Att man...
Ja, alla pojkar ville väl sparka fotboll. Och
ja.
Så. Ja,
men när du föddes då 1926 och då på 30-talet när du då ville springa efter en boll, då fanns det ju ingen... stora, fina idrottsplatser. Då fanns inte Trollbäckens IP.
Nej, det fanns det inte. Vi spelade på en åker vid Kumla Allé.
Ja, då hittade ni... Alltså man kan säga nedanför Gärdesvägen mot där den stora... Var den, eller?
Ja, där de här Gärdesvägen nu, flerfamiljshusen finns.
Ja, där fanns det.
Ja.
En tillräckligt platt område.
Ja,
ja.
Det var ju... Gamla jordbruksmark där, så att säga.
Ja. Och där spelade ni fotboll?
Ja.
Men det var ju liksom inte något organiserat. Ni tillhörde ingen sån här idrottsklubb?
Ja, det var väl någon. Vi hade en kille, han hette Gösta Johansson, som försökte organisera det där. Och jag vet, vi spelade fotboll i Älta och Vändelse och så där.
Mm.
Så hade vi bandy också, det... var nog ännu mera.
Var spelade ni banden någonstans?
Ja, på Dreviken.
Ja, så det var så pass bra is som man kunde spela?
Ja, ibland. Ibland fick man åka på dålig is, så att säga.
Ja, och det var en stor sport det där med bandy.
Ja, det var det. Det var ju sånt som var lätt och billigt att kunna delta i. Alltså.
Men man spolade inte liksom isbanor någonstans och på land?
Nej, det kom långt senare.
Det kom långt senare. Ja. Och innan Hanvikens sportklubb bildades, då fanns det ju någon slags, vad heter de? Den
Kumlapojkarna heter det väl ett tag.
Ja, var du med i någonting där?
Jag tror det.
Ja. Ja. För det var ju det man sysslade med när man liksom... Ja. Man ville ju hålla på med olika sporter, för det var sport som man... Det var det som förde människor samman.
Ja, det var det nog. Och, ja. Det var väl alla ungdomar ville väl pröva på sport.
Ja.
Och jag vet inte, det var ju först som... Om vilken sportklubb kom till som det blev någon riktig organisation.
Och den här Trollbäckens IP där som ligger idag, det var ju vet du, Gunnar Karlssons alltså Mark, stora marker för hans djur, va? Det var väl kossor som gick på den ängen?
Ja, det var lite Skogsängsgård.
Skogsängsgård, ja. Ja. Så att det var ju inte, men så småningom så såldes det ju det till kommunen och så började man bygga idrottsplatsen.
Ja.
Ja. Men det var, då hade du redan blivit vuxen.
Ja, då det var inte jag med.
Då var inte du med. Ja. Men det här med vintersporter, vad fanns det att välja på?
Ja, jag bara kommer ihåg att jag någon gång deltog i en skidtävling i Skrubba.
Ja.
Området är som nu är Skrubba industriområde.
Aha.
Där åkte vi skidor. Några varv, jag kommer inte ihåg.
Ja, för att du och jag har pratat innan vi började spela in här. Skrubba, som det tillhör ju Stockholms stad.
Ja.
Och det gjorde det då också. Och då var det en stor ungdomsvårdsskola där. Med väldigt mycket ungdomar. Och det fanns ju också en gymnastiksal.
Ja då.
Ja. Hade ni gymnastiksal på Kumla skolan när du gick där?
Ja, det hade vi.
Var den stor?
Nej, det var inte. Jag vet inte. 20-30 kvadratmeter.
Ja, men ni spelade inte någon idrott i gymnastiksalarna?
Nej, det gjorde inte.
Nej.
Men vi hade ju en gymnastik.
Ja.
Armarna uppåt sträck och utåt sträck.
Var det så gymnastik?
Ja.
Ja.
Det var inte.
Men hade ni inte någon friidrott också då? Sprang ni inte runt och provade olika idrotter?
Nej, inte i skolan.
Det gjorde ni inte?
Nej. Men senare så var det på tal om att vi skulle ha friidrott. Och då minns jag att jag pratade med direktör Freine på Skrubba. Och frågade om vi fick vara på deras idrottsplats. För de hade ju en liten...
Ja, för det har ju Ottomar Wifel berättat att det var alltså, kring Skrubba ungdomsvårdsskola. Det var ju där det fanns lite mer utbyggt med idrottsgrejer. För det var en stor verksamhet för ungdomar.
Ja, och idrottsplatsen var normalt så är det 400 meters bana, men den här var kanske 200 meter och sådär. Så att,
ja, för tydligen så spelar man handboll där nere i Skrubba.
Ja, det fick låna gymnastiksalen, ja.
Precis, ja. Men hur såg du på, när du var på 30-talet då, och kanske 40-talet, vad var Skrubba för dig? Alltså Skrubba ungdomsvårdsanstalt eller vad det nu kallades.
Ja, vi visste ju att den fanns där och det fanns ju en del ungdomar som var nere i Trollbäcken. Och jag vet, det fanns några ungdomar där eller pojkar därifrån som hittade en flicka i Trollbäcken och sådär som blev gifta så småningom.
Men det var ingenting ni tyckte, liksom, för det var ju den tidens busungar eller bus. Ja. Det var ingenting ni tänkte att det här var några otäcka typer?
Nej, inte alls.
Nej.
Vi hade också en amatörteater så småningom.
Aha.
Och då var några grabbar ifrån Skrubba som var med där.
Ja, vad roligt. Ja.
Så vi hade väl lite kontakt med dem, men inte mycket. Men vi visste att de fanns och sådär. Mm. Och vi spelade nog fotboll emot dem någon gång.
Ja, ni gjorde det, var roligt. Så det var liksom helt naturligt egentligen, det var inga konstigheter.
Nej.
Men jag tänkte, bad och sånt, det var en av de orsakerna som gjorde att du och jag fick en massa diskussioner för att... därför att Bernt sa att det fanns lut i vattnet, att det inte var så rent. Mm. Men det sa du att så, det var rent i Dreviken, det var inte något dåligt vatten.
Nej, det tycker jag inte.
Ja, vilka badplatser hade ni runt Dreviken där ni badade?
Ja, det var badplats runt hela viken. Man kunde ju gå och bada nästan var som helst.
Aha, okej. Ja. Simundervisning och sånt, hade ni sånt?
Nej, inte något i skolan eller så. Det hade vi inte.
Nej, för att det finns ju människor nu som är plus 70 som inte kan simma. Ja. Som inte lärde sig att simma.
Ja.
Men du lärde dig att simma?
Ja, men det gjorde jag ju hemma. Vi bodde ju vid sjöstranden då.
Ja, du var tvungen.
Min pappa var väldigt noga med det att vi skulle simma, så att det tror jag vi kunde innan vi började skolan.
Ja, det gjorde ni. Ja. Ja. Hade du någon båtliv då när du ändå bodde vid stranden?
Ja, vi hade väl en eka så att säga. Jag blev tonåring sen, så köpte jag nog en kanot när jag fick lite pengar.
Ja. Men ekan, vad gjorde ni? Fiskade ni mycket?
Nej, inte mycket. Men vi metade väl och sådär som tyckte var roligt.
Man ser på den här bilden från 1926 eller när det står Sjögrens familj badar. Det var just den här långa fina klädnader man hade på sig i vattnet. Det var inga såna här, det var inga bikinis precis.
Nej, det fanns inte då.
Nej.
Jag som sitter på stenkanten där.
Är du som sitter på stenkanten?
Ja, den minsta där.
Vilka är de andra då på den här bilden?
Ja... Det är en större pojke som står där och det är ju min bror.
Han
heter Sven och jag funderar på varför inte han badar, så han var antagligen sjuk.
Okej.
Och sen var det min mamma, pappa och min faster och sen var det några andra.
Ja, vad trevligt, för den bilden är jättefin faktiskt.
Ja.
Men vi pratade också om att Flatenbadet var ju ett jättestort bad för stockholmarna.
Mm.
För där bussade man ut barn. Då fick de ju vara hela dagarna och fick något äpple eller vad det var för någonting, har man läst om.
Ja, mjölk och bullar.
Mjölk och bullar var det,
ja.
På barnbadet som det hette. Mm. Men var du någonting på Flatenbadet?
Nej, jag var så stor då, så då hade jag börjat arbeta. Och jag... körde lastbil då, vad kan det vara? Jag kommer inte ihåg, när jag är 20-25 år, någonting sånt där. Och då körde jag i bageri, Konsums bageri på Götgatan, och då körde jag bullar till Flatenbadet.
Ja, just det.
Och det hände en gång att jag fick soppatorsk, som man säger, på Skarpnäcksgärde.
Jaha. Och då fick barnen inga bullar?
Nej, de kom så småningom med en annan bil och boxerade den här. Så vi boxerade sin och ungarna stick.
De fick stå i kö där. Ja.
Jo, det minns jag.
Det var liksom dagkollo, tror jag det kallades, va? Tror jag. Det var någon slags...
Ja, det var bussar som samlade upp på morgon på olika platser och så gick dit.
Ja, fantastiskt bra.
Ja.
Men du var ju också med i andra saker. Du engagerade dig tidigt, va, i politiskt.
Ja, jag var med i SSU.
Ja, hur gammal var du då när du gick med där?
Ja, 14-15 år eller någonting sånt där.
Men jag tänkte, dina föräldrar som ändå hade ett eget företag, var det speciellt vanligt? För att om jag fattar rätt förr så var det väldigt uppdelat att de som ägde företag, de blev... höger. Och de som jobbade i företagen, arbetarna, de blev vänster. Så var det inte i din familj?
Nej, det var det inte nog. De var väl arbetare från början, så att säga. Så de var väl uppväxt med det, förmodligen. Ja.
Så det var helt naturligt för dig att engagera dig i arbetarrörelsen?
Pappa var ju med i kommunala nämnder och annat.
Han var det?
Ja.
För det verkar också vara någonting när man kollar. De var inte så många de här människorna här ute. Så väldigt många av dem engagerade sig politiskt. Mm. Så att det finns ju många familjer, Hasselgrenarna till exempel.
Oh.
Och många andra sådana här familjer man läser om. Och då satt pappan, eller även Bernt Karlssons farfar satt ju då för Centern, eller ja, Bondeförbundet.
Bondeförbundet, ja.
Så att de, Magnusson och allt vad de hette för någonting, de satt ju i, de fick ju förtroendeuppdrag. Det var ju väldigt fint på den tiden, va?
Ja, det var det. Och det var väl människor som ville engagera sig och ville att samhället skulle utvecklas. Så.
Mm. Vad satt din pappa med i, sa du?
Ja, han var ju med i arbetarkommun då, Socialdemokraterna. Som.
Mm.
Och sen var han med i taxeringsnämnden, vet jag att han var. Han var i fattigvårdsnämnden och kanske något mer.
Jaha, ja.
Så det.
Och när du gick in som 14-åring, var ni många SSU-are i Trollbäcken?
Jag vet inte, 10-15 stycken kanske.
Ja, vad gjorde ni då?
Ja, där ägnar man sig åt, ja, det vi pratade väl politik naturligtvis, och sen fick vi ju lära oss det här med mötesteknik, hur man framför sitt budskap och hur man ska agera och sånt där. Det, ja. Och så läste vi mycket historia om socialdemokratin när det kom till.
Ja.
Och jag kan säga att det väckte mitt intresse för historia. För innan, så när man läste historia i skolan, så tänkte jag på när man läste om kungar och drottningar. Så var det som när man läste sagor när man var liten. Alltså.
Mm. Man läste inte om hur vanliga människor hade det?
Nej, jag tyckte inte det var. Men sen lärde jag mig det, så det var bra. Men.
Ja. Och det fanns flera ungdomsförbund här ute. Det fanns, det var inte bara Socialdemokraterna, va? Det fanns väl även för...
Jag vet att kommunisterna hade, och jag vet inte, jag förmodar att de andra.
Ja, det här var ju inget rikemansområde precis i Trollbäcken.
Nej.
Det kan inte funnits direkt jättemånga som var engagerade i högern.
Nej.
Högerpartiet hette det då, va?
Ja, det hette Högerpartiet, ja. Men det fanns ju folkpartister.
Ja, Folkpartiet var ju stort.
Ja.
Det var ju många, många, de ledande kommunpolitikerna var ju folkpartister.
Ja, just det. Ja. Så de var nog, ja.
De måste också haft någon slags ungdomsförbund.
Ja, det hade de nog.
Ja. Och jag tänkte just kommunisterna, för att det fanns ju en känd kommunist på den tiden. Eller en familj. Vad hette han?
Är det Lasse Werner du tänker på?
Ja, jag tänkte faktiskt på han som sen blev pingismästare eller bordtennis. Jag tror att Lollo Hammarlund, va?
Ja, Lollo Hammarlund.
Han var väl väldigt känd på den tiden, för det var väl idrott.
Han var känd för pingisen.
Ja, men hans pappa.
Hans pappa var kommunist.
Ja, och hade väl en, var det en handelsträdgård?
Han hade trädgård, och den tog ju Lollo över sedan.
Ja.
Han blev vuxen.
Var Lollo jämnårig med dig?
Några år yngre.
Några år yngre.
Ja. Jag tror med Ottomar och han är nog ungefär lika.
Ja, Ottomar Wifell. Mm. Aha, men du blev aldrig någon pingiskille?
Nej, jag försökte väl någon gång. Men, ja.
men lokaler då? Alltså det fanns ju ett medborgarhus i Trollbäcken. Mm. Fick man vara där och ha studiecirkel till exempel?
Nej, det hade vi nog inte. Det var nog skolan. Som
ni fick låna skollokal om ni skulle ha någon studiecirkel.
Oh.
För rektor Jesse Navin, hon var ju också engagerad inom arbetarrörelsen.
Ja.
Så hon var väl positiv att ni pluggade.
Ja, det var nog. Men det fanns ju, de här pingsungdomarna höll ju till i källaren på medborgarhuset.
Ja, de höll till i källaren, ja.
Ja, ja. Det var ju där som Lollo
blev duktig.
Ja, och han drev det, så fick de ju väldigt bra lag. Så,
ja.
Och sen togs hela laget över av AIK eller någonting.
Ja, okej. För Lollo, det gick det väldigt bra för honom. Han var en av Sveriges främsta pingisspelare.
Ja, han själv var väl inte så känd som spelare, men nej, som var, ledare.
Var en ledare han var? Så kanske det var. Ja, det var långt, innan jag föddes. Jag
han var ju ledare för Svenska Bordtennis.
Ja, men så var jag. Så var jag.
Där,
så ja, det är inte dåligt, det är egentligen bättre.
Ja,
just det. Ja. Vet du, jag har precis sitter och eller jag håller på att digitalisera gamla inspelningar. Ibland vet jag inte ens vilka människor det är som min far intervjuade. Men jag hittade en om Kirre Palm. Kommer du ihåg Kirre Palm?
Ja, nej, inte så mycket, men jag vet att den fanns.
Och... ja, han startade ju Korpen här ute.
Mm.
Och det var ju korpfotboll och korp, alltså det var ju också en sån här rörelse som såg till att väldigt många människor engagerade sig i idrottsrörelsen.
Ja. Men jag känner inte, men jag vet han var han bodde och. Men han var yngre än mig.
Ja, han var mycket yngre än dig. Han lever inte längre. Nej. Men du har överlevt allihop här. Men jag tänkte, tennis har ju varit också en stor grej i Tyresö. Trollbäckens tennisklubb. Ja. Fanns det några tennisbanor när du var ung?
Nej.
Det var ingen...
nej, utan det kom ju senare.
Mycket senare, ja.
Det gjorde det. Och sen var det ju när Björn Borg började få framgångar. Det var ju då som tennisen kom igång.
Ja, då var du en medelålders man.
Ja, just.
Ja, fattar. Men det här med att plugga och sånt. Hade ni kurser i ABF också?
Ja, det var ju ABF som hade de här studiecirklar. Och det fanns ju i svenska och engelska. Och man hade... många andra saker, jag vet inte. Det fanns ju musik och
ja, allt möjligt, ja.
Allt möjligt, så att säga. Och ABF var ju ganska nytt då, tror jag.
Ja.
Och de var ju mycket... de hade föredragshållare som åkte omkring och undervisade människor. Och jag kommer ihåg några... för det var ju i skolan då som man hade... samlade människor. Och det var någon gång en man som var där och pratade om hygien. Och det var, jag kommer ihåg, så han poängterade att man i hushållet skulle inte bara ha en tandborste. Utan man skulle ha åtminstone en till varje person.
Och det var nytt alltså? Så tänkte man inte innan?
Nej. Just det. Så det hann man inte. Och sen en annan gång då pratade de om kost. Och då var det väl så att många gånger så hade man bara sås och potatis. Men hade man då korv eller kött eller till så var det så att man ofta såg till att mannen eller den som drog ihop till hushållskassan skulle äta först när han blev mätt. Så att säga, men då framhävdade de här att det var, man skulle ge barnen i första hand, för det var de som skulle växa och bli starka.
Så det var också något slags nytt, alltså man tänkte så här, alltså ni fick,
ja.
Men du sa att man åt mest sås och potatis, var det så? Man hade inte alltid kött till maten?
Nej. Det var så.
Ja.
Som sagt, jag vet aldrig att vi hade någon brist, men jag vet inte.
Nej.
Förekom väl.
Det här är ganska häftigt, Gösta. Ja, att du har varit med om en tid när man måste lära folk att var en av sin egen tandborste.
Ja.
Och att även små barn måste få näring i sig för att växa.
Ja.
Det var andra tider.
Det var nytt.
Det var nytt, ja. Ja. Men jag tänkte, du som ändå då kom från en familj som kanske hade det någorlunda okej och fick väl... någorlunda gå i skolan. Men väldigt många som arbetarbarn fick ju gå studiecirklar och göra såna här kvällskurser. Heter det Hermods?
Ja, Hermods och NKI.
NKI.
Kallar man då korrespondensinstitut.
Just det, korrespondensinstitut, ja.
Och då fick man ett brev som man kallade då, med uppgifter då, som man skulle läsa in och svara på frågor och sånt där och skicka in det. Så.
Ja, för man kunde till och med liksom bli ingenjör på det där viset genom att sitta och plugga på kvällarna.
Ja,
det var många som gjorde det.
Ja.
Man jobbade och pluggade.
Ja, visst.
Det gjorde du också.
Ja, det gjorde jag. mycket.
Ja.
Som sagt. Att det...
Men hur hann du med det?
Ja, jag vet inte. Men...
Ja, hade du hunnit gifta dig när du började plugga? Hur gammal var du när du gifte dig?
Jag började väl plugga så fort jag slutade skolan. Jag kommer ihåg det första jag skulle börja med. Min pappa hade varit sjöman i sin ungdom. Han var sån där, man kallade det maskinist då, nu sån där sjöingenjör.
Alltså. Mm, mm. Ja.
Och då ville jag plugga det. Så då läste jag sån här teori på något Hermods eller något annat. Men sen när jag hade klarat det där så skulle jag... göra praktik, men då var ju andra världskriget och alla haven var minerade och andra, så det var väl...
Det var ingen framtid.
Jag fick ju inte gå ut på sjön.
Nej.
Så, men just jag så, du berättade inte myndig, så jag fick inte bestämma själv.
Nej. Men just så, du berättade ju att du sen vidareutbildade hela tiden. Du blev ju jurist.
Ja.
Men hade du skaffat familj då?
Ja, då hade jag familj.
Hur gammal var du när du gifte dig?
24 år.
24 år?
Mm.
Då tyckte man att man var väldigt vuxen.
Ja, just det.
Hade du hatt också?
Ja, ja,
för på gamla bilder så ser jag alla killar, ja, när de känner sig lite större så sätter de på sig en hatt.
Det var nog 16 år som man fick ha hatt.
Ja, man hade hatt.
Ja, oh ja, det hade jag.
När kom era barn?
1950 fick vi första,
ja,
barnet.
Och det här med att du pluggade ju när du hade barn, va, eller?
Ja, det hade jag. Och vi bodde i Hägersten då, i en litet lägenhet. Och då var det bra så länge barnen gick och la sig 6-7. För då fick man läsa en bra stund. Men den där tiden blev knappare och knappare.
Så. Ja. Ja, för det är ju det som är svårt att kombinera.
Ja.
Både yrkesliv, familjeliv och sen plugga på det.
Ja.
Men det lyckades du med?
Ja, det gjorde jag. Jag hade skaffat mig tillräckliga meriter, för jag fick ju aldrig ta studenter. Men jag fick meriter så jag kunde söka till universitetet. Men då fattades... Jag hade inte godkänt i historia och inte i språk, för man måste ha två språk och det hade jag inte. Så då fick jag läsa tyska, läste jag på Gullmarsplans gymnasien 2 kvällar i veckan, och 2 kvällar i veckan läste jag historia på Fredrika Bremers.
Jaha.
På vuxengymnasiet då, som det heter.
Men alltså att läsa språk när man är inte ung, det är inte så lätt att lära sig ett nytt språk.
Nej, det blev väl därefter. Jag fick betyg i alla fall.
Du fick betyg i alla fall, ja, då behöver man bara hålla på och böja, vad heter det, adverb, eller vad heter det, de här orden. Det är väldigt mycket grammatik när man pluggar, så sånt kan man ju plugga in. Men prata är svårt när man lär sig språk för sent.
Ja. Jag har ingen musikörra heller.
Har du inte det? Nej. Men om vi nu ska runda till det här programmet, för att jag kommer tänka så här nu, just när du lyssnar på det här sen, då kommer du komma på ytterligare saker som vi inte pratade om.
Ja, det finns en del.
Ja, för nu har det gått en halvtimme igen.
Jaha.
Så att jag tycker vi fortsätter. Du får komma tillbaka och tala om, för att alltså vi har ju inte så många 98-åringar som kommer till våran studio och berättar om en annan tid där folk behövde lära sig att man var tvungen att ha sin egen tandborste. Det var en annan tid, eller hur?
Det var en annan tid, ja. Absolut.
Ja, tycker du att det är en bättre tid idag?
Ja, visst är det det. Ja, det måste man ju säga.
Ja. Idag snackar man väldigt mycket om det här med alltså psykisk ohälsa. Oh. Ungdomar mår inte så bra.
Nej.
Mådde ni bättre förr?
Ja, jag vet inte att vi är den psykiska besvär, men om det, hur det var i allmänhet, det vet jag inte.
Nej.
Men det fanns väl mycket sånt där bokstavskombigen.
Kombinationer
som man talar om, det fanns väl då också, fast det var väl ingen som...
Men framtiden var ju verkligen bättre förr.
Ja, det var den.
Det gick ju framåt. Det måste ju vara en häftig känsla att se den här utvecklingen. Det är bara att titta på den här bilden från 1926 när man ser den här gamla bilen. Ja. Vad var det för bil som fanns där på bilden?
Den bilen vet jag inte riktigt. För det var nog det året vi kom dit. Så den familjen som är där, det var företrädarna till.
Ja.
Som mina föräldrar köpte av.
Och tvätteriets bil sen, vad blev det för bil som ni hade? Första bilen?
Det var en T-Ford sen.
T-Ford? Alltså, har du bil idag, Gösta?
Nej, det har jag slutat med nu.
Jag slutar med bil. Vad var den senaste bil du hade då?
Det var en Peugeot.
Ja, från T-Ford till Peugeot. Lite utveckling. Ja, jag brukar tänka också så här, ibland när folk säger så här, det var mycket bättre förr, vilket det kanske var på vissa sätt, men... Då tänker jag så här, tur att man inte gick till tandläkaren förr. Om det finns någonting som verkligen gått framåt så har det varit sånt här som... Alltså folk var ju verkligen rädda för tandläkaren. Idag är ju tandläkaren en helt annan grej. Så vi ska vara glada att vi föds in i den här tiden. För det var inte så lätt för er när ni gick till tandläkaren.
Nej, jag vet inte hur...
Du behövde aldrig dra ut några tänder.
Jag vet inte om jag hinner prata om myndighet... Det var en episod när jag var i skolan när jag fick tandvärk. Och så blev jag skickad till Enskede, där fanns tandläkaren. Och det kostade 50 euro att åka buss dit. Och då fick jag med mig en krona för att jag skulle ta mig fram och tillbaks. Men jag gick hem för då kunde jag köpa lite godis. Det fanns en kiosk i Skarpnäck.
Ja. Gick det bra hos tandläkaren då?
Ja, de tog ut någon mjölktand eller någonting sånt. Ja. För att jag hade... De här hörntänderna växte utanpå mjölktänderna.
För att min far som var född 32, han hade alltid tandläkarskräck för de här första... gången man var hos tandläkaren. Det satt i hela hans liv.
Jaså.
Ja. Hade inte du?
Nej.
Du var en tuffing.
Ja, jag vet inte att det var något besvär.
Nej. Det låter jättebra. Ja, tack så mycket Gösta Sjögren. 98 år måste jag säga igen, bara för att jag är så imponerad. Och nu har jag alltså pratat om, lite i alla fall, lite mer vad du gjorde i din ungdom, förutom att du jobbade på tvätterier och körde bil och blev jurist och allt annat som vi pratade om i förra programmet. Tack för att du kom hit igen.
Ja, tack för att jag fick komma.
Och jag som har haft det här trevliga samtalet med Gösta heter Ann Sandin Lindgren när jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.